kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Ett helt gäng nya lyssnare tillkom efter förra veckans avsnitt med Acke, Sauron, LOL, alltså svinkul. Men gå inte nu! Gå ingenstans. Stanna kvar precis dit du har kommit nu. Gillar du den här podden? Kul i så fall. Så får du gärna bli Patreon till densamma. Det har Sofie blivit sedan förra veckan. Och det blir man på www.patreon.com/ Mina vännerboken. Jag har fått feedback på att man inte uttalar det i snedsträck, men det kommer jag göra ändå. Ett mycket bra tillfälle att bli Patreon den här veckan, därför att om onsdag så kommer det ett avsnitt av Kompisdejten, och det får man ju bara höra om man är just Patreon. Jag vet inte om jag har nämnt det här i podden tidigare, men faktum är, boken blev av. Det är så jävla sjukt. Men boken 2020, tänkte jag så här, är i talande stund i tryck någonstans. Jag vet inte riktigt var, men jag har en otrolig lust att ringa upp tryckeriet och skrika stoppa pressarna. Bara därför att man får så otroligt sällan chansen att ropa just stoppa pressarna, men det vore också superdumt. Tack för att ni backade hur som helst. Jag är väldigt, väldigt glad för det. På tal om skämt, veckans gäst, kära ni, är en vandrande skämtfabrik. Vi har arbetat tillsammans alla mina tre säsonger av Svenska Nyheter. Det är fan lite sjukt. Man kan knappa in på hans mage så här: Stefan, skriv fem skämt om varför Kiki Bengtsson bör bli vår nästa finansminister. Och sen kvart senare så skrivs det ut fem stycken toppenskämt om varför Kiki Bengtsson bör bli vår nästa finansminister. Han är, även om hans blygsamhet förbjuder honom, dessutom på allvar hjärnan bakom nästan all tv-humor i Sverige. Parlamentet, Morgon och Tobias, Partaj, Hej Babriba. Han kommer att droppa massa fler grejer här som jag glömde i talande stund. Ödmjuk, snäll, generös och jävligt rolig. Tyvärr ska det visa sig inte min kollega här framöver längre, men kanske min vän. Det får vi i så fall reda på nu, därför att 157 sidan i Mina vännerboken, Stefan Wik. Hej!
Hej!
Äntligen!
Jaså?
Jo, men
vi har pratat länge om det här, och det har inte blivit av bland annat på grund av corona och arbetstryck och jag vet inte, säkert något mer.
Ointresse från båda håll.
Nej, men jag har inte alls varit ointresserad, men jag har känt att du frågade mig och sen så blev det inte av, och då är jag en sån blyg människa som inte vill tränga mig på och säga, men ska du inte ta mig igen då? För att då känns det som att man är för, ja, man vill stå i rampljuset lite för mycket, och det är inte jag. Särskilt, jag är ingen rampljuskille.
Nej, det ska vi verkligen återkomma till. Men det är intressant det där med att om folk ber om att få med i olika sammanhang så gör de sig själva en björntjänst. Det stämmer ju, gud, jag känner igen mig i det.
Har du bett många om att få vara med?
Ja, och jag har fått förfrågningar, och direkt så känner man lite avsmak att man vill inte ligga med en person som hänger på en, så att säga. Nu har inte det hänt, men motsvarande.
Men det innebär att du aldrig, så att säga, har frågat chans på någon. Hur träffar du din flickvän till exempel?
Ja.
Du frågade inte, men ska vi vara tillsammans?
Men det är inte att klänga på någon, tycker jag. Det tycker jag är att sträcka ut en hand. Men däremot hade jag tvingat mig på, då hade jag insett att det här var inte rätt taktik, tror jag. Jo, jag har frågat chans. Däremot har jag aldrig gjort slut. Men det är inte den här poddens primära syfte. Är det poddebut för dig?
Nej, det är det inte. Det är nästan. Jag har varit med i två poddar. Mm-hmm. En gång med Ola Söderholm för jättemånga år sedan.
Vilken då?
Ja, det var någon som på radio. Jag och Fredrik Andersson pratade om humor.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg vad podden hette.
Nej.
Och andra gången var jag med i en dansk podd som handlade om Seriemagasinet.
Vad är det för något?
Seriemagasinet var en serietidning som publicerade massa blandade agentserier. Jag vet inte om det finns fortfarande faktiskt, men 70-talet var en väldigt stor, och alltså, sånt som, jag tror du är för ung, men Agent X9 har du hört talas om.
Köpte en hel låda till farsan.
Och det här var en liknande tidning.
Jag förstår, i Danmark?
Nej, i Sverige, men den fanns i Danmark också.
Aha.
Och jag och min kollega Andreas Totti och några andra i en teatergrupp som heter Teater Normlösa satte upp den här serietidningen på scen för herrans massa år sedan. Och den blev en succé. Det var en pjässuccé och det var egentligen starten för min humorkarriär kan man säga. Den hittade en dansk podd som bara gör... Hans podd handlar bara om seriemagasinet i Danmark. Han hittade det på nätet att, åh titta, de satte upp det som pjäs i Sverige för massa år sedan. Jag måste intervjua dem.
För jag tänkte just att pjäsen måste ju ha varit innan poddar fanns. Men ja, det här skedde i efterhand.
Ja,
alltså.
Det här är långt. Ja, det är mer, kan det vara 20-25 år sedan.
Åh jävlar. Ja. Men kan vi börja där? För den här Teater Normlösa och Andreas Totti, visst är det någon form av startskott för dig då?
Ja, det är det. Att i skrivande och liksom teatervärlden. Du hade ju jobbat i teater innan. Ja. Men... jag är ljustekniker i grunden. Ja. Det är min ingång i... det är nästan min ingång i kulturvärlden, om man säger så.
Ja.
Och jobbade på massa teatrar och hamnade på den här lilla fria källargruppen Teater Normlösa. Det var ju inget jobb, utan alla jobbade ideellt. Så här. Mm. Det fanns inga pengar överhuvudtaget. Men vi också var ju unga och barnlösa och kunde liksom ägna dygnet runt åt att vara på den här teatern.
Ja, just det.
Och där var jag ljustekniker och allmänt fixare.
Mm.
Men så... jag och en kille som jag lärde känna innan faktiskt, men tog med i teatern där, som heter Andreas Totti. Vi tyckte att vi skulle göra något kul.
Han lär folk ha sett mer än dig, för han har väl smugit in i bild oftare.
Han är skådis också. Han är Hasse Hansson i Café Bärs, i hans mest kända roll.
Men han är en sån som, alltså, trots sitt spektakulära namn så har man ju sett honom. Man känner igen honom vid ansikten men kanske inte vid namn, skulle jag gissa.
Ja, jag skulle tro att han är en sån, ja.
Just det. Och du tog med honom till teatern då?
Jag tog in honom på teatern som skådis då, men vi lärde känna varandra genom ytterligare bekanta. Och på den här teatern så... kom vi på att vi skulle göra en serietidning. Vi gjorde väldigt seriös källarteater, alltså svåra pjäser. Men vi ville göra något lättsamt och kul, och så då gjorde vi den här seriemagasinet. Och då tog vi alltså tidningen från perm till perm och gjorde teater. Och det var ju fortsättningsserier, alltså en del som var del två av tre. Men vi gjorde bara del två. Och vi gjorde också all reklam och alla insändare. Det var en insändarsida i den här tidningen.
Ja, men ni gjorde det på scen?
Ja, vi gjorde allt på scen.
Fan, vad förvirrande.
Från perm till perm. Alltså, så att det började med omslaget och slutade med reklamen på baksidan. Så, ja, men det blev väldigt roligt.
Ja.
Och det var i alla fall där man kan säga att det liksom gled över till att börja jobba med det här på heltid. Även om vi inte tjänar några pengar på det.
Just det. Hur blev det här att du blev hjärnan bakom all humor-tv i hela Sverige då?
Ja, jag är inte alls hjärnan bakom all humor-tv.
Jag avrundar uppåt.
jag är en av många hjärnor bakom lite av det som finns i humor-tv. Nej, men vi slog oss ihop med en ytterligare kille som heter Staffan Lindberg.
Mm.
Numera mest regissör av framgångsrika långfilmer.
Mm.
Vi tre och några andra faktiskt från början. Men vi tre började skriva ihop och så fick vi provskriva för parlamentet innan det startade. Och så fick vi det jobbet och sen så har det bara rullat på.
Och det var bara en, inte slump, men alltså hur gick det där till?
Vi träffade Anders S. Nilsson på en kurs tror jag det var först. Eller nej, så här var det. Kort sidospår. Mina minnen är inte alltid solklara.
Nej.
Och jag tror att min hjärna inte medvetet fyller ut tomrummen med någonting som låter trovärdigt. Även för mig själv.
Ja.
Men som, det här är en av stories som
jag minns. Som en sansad mytoman.
Ja, men jag vill ju inte ljuga.
Nej, jag tror att jag fyller ut dem med ljug. Men du fyller ut dem med trolighet.
Ja, men som det kan ha gått till. Utan att vara överdrivet.
Men nu är vi 99. Eller
ja,
när
nu
var
är vi 98 tror jag. Ja. Då har Staffan och Andreas, mina kollegor, de har gått en ståuppkurs på Dramatiska institutet.
Mm.
Och haft Babben Larsson som lärare.
Mm.
Och Anders S. Nilsson, som då är producent för det här programmet som ännu inte fått något namn, frågar Babben, om jag minns rätt, om inte hon vet några som skulle kunna testa och provskriva för det här på sin kurs. Och då rekommenderar hon Staffan och Andreas, om jag minns rätt. Och eftersom jag kände dem så hakar jag på också. Ja. Så att vi provskrev tillsammans och sen fick vi jobbet.
Ja, just det.
Ja.
Men det är ett svenskt koncept.
Nej, det är ett brittiskt koncept som hette If I Rule the World.
Okay.
Men det har bara gått 12 program det gick 2 säsonger av 6 program i Storbritannien. Det är bara i Sverige det har varit en riktig långkörare.
Det är så alltså. Ja.
Det här kan jag inte bekräfta, men jag har hört det. Att när de försökt sälja formatet vidare utomlands till andra länder, så är det inte det brittiska de använder, utan det svenska textat. För att vi har med tiden gjort ett roligare program än det brittiska.
Ja, bevisligen.
Kul. Ja, eller hållit på längre i alla fall.
Just det. Men kan vi bara, för dels för min skull, men också för lyssnarna då. Vilka grejer ligger du bakom eller har jobbat med? Kan man få en...
Det är jättesvårt att komma ihåg. Men vi tänker då. Jag har jobbat med parlamentet ända sedan det började.
Varje säsong?
Varje säsong, varje program faktiskt också.
Hur många program är det?
Jag tror att det var säsong 34 nu sist. I början var det 12 program och sen var det 10 program. Någon säsong var det 16, någon var det 8, någon var det 6. Men mer än 300 program i alla fall.
Men det är ju guldklocka om 2-3 år eller sånt där.
Nej, det måste vara om 30 år. 50 år får man guldklocka.
Är det 50? Jag tror det var 25.
Nej.
Fan, vad tråkigt. Ja, men det är ju inte för sent.
Och sen har jag jobbat med andra så här liknande program som heter Time Out.
Just det.
Jobbat med ganska mycket. Hej Baberiba var ett ganska stort program med Peter Magnusson och David Elenius. Där jobbade jag säsong 2, 3 och 4. Vi tog över det efter säsong 1 som var lyckad. Det var inget fel på den. Men sen så hoppade de som jobbade med säsong 1 av, så tog vi över säsong 2, 3, 4 och så blev det en succé.
Mm.
Och sen så har jag jobbat med fortsättningar, sådana här program som man inte kommer ihåg. Fredag hela veckan hette en uppföljare till Hej Baberiba.
Lite mer SNL-igt med en gäst och sånt där, va?
Ja, och ett liveband var det också.
Just det också, ja.
Svenska nyheter.
Just det.
Det är en lucka här som jag inte kommer ihåg. Men det har varit, jag jobbar med jättemycket. Skrivit manus till en massa sådana här sitcom-grejer. Vi skrev några manus till Svensson Svensson sista säsongen.
Visst var det att det skulle vara Sune-familjen, va?
Nej, det
har du inte. Jag läste någonstans att Sunes jul och Sunes sommar blev som succé.
Mm.
Så att de bara, det här måste vi göra en serie av. Och så var det någon eller några som inte ville vara med. De bara, vi kör ändå. Och då var Gabriel Odehammar var med också. Men de skapade en ny familj kring honom eller sånt där istället.
Jaha, men han är ju inte huvudpersonen.
Inte alls, nej. Men var det han som accepterade lågaget kanske eller något? Jag vet
om
inte.
De inte då tänkte att vi vill ta hela Sune-konceptet, för Sune är ju inte den intressanta.
Nej, men det hade de helt rätt i. Nej, han är inte med alls. Anna är ju med, alltså storasyran är ju med.
Ja.
Och Håkan är med. Men Sune är död då. Fan, vad sjukt.
Det är ju roligt att tänka sig att det ligger en djup sorg och tragik bakom hela liksom det här, som de försöker skoja bort.
Ja, det är därför de är så arga på jul. Men vilka grejer skulle man, för om man googlar dig och det är ganska mycket Morgon och Tobias och sånt där.
Ja, just det har jag gjort också.
För det ligger ju ganska mycket bakom, va?
Ja, jag skulle säga att det hittade jag, Johan Reborg och Robert Gustafsson på tillsammans.
Mm.
Från en grundidé som var, Johan Reborg hade den första idén att vi skulle göra något roligt runt typ Hästmannen.
Vad är det?
Hästmannen var en dokumentär, den går nog att hitta igen, om en man som levde ganska ekologiskt och liksom hade gamla verktyg, ingen el och ingen vatten, och han gick med plogen bakom sin häst.
Mm.
Känslan var väl att det framställdes som så himla, så ekologiskt och fint hur han levde, samtidigt som när man tittar på den så känner man, herregud, han lever ju total misär.
Men blev han Morgon då?
Nej, utan vi skulle göra en slags parodidokumentär om det här.
Okay.
Men sen utvecklades det till att det skulle vara två bröder när Robert kom med. Och sen så kom jag inte ihåg, jag tror att det var Johan började prata som Morgon, och sen så ledde det fram till, men det är mor och son.
Ja.
Men miljön hade vi ju tänkt, och sen så blev det detta som det blev.
Just det.
Och sen så satt ju vi och spånade ihop tillsammans också med regissören Mats Lindberg. Vi fyra satt i långa perioder och bara hittade på idéer, och sen gick jag hem och skrev manus på våra idéer.
Ja, men är det i dagsläget det du skulle säga kommer att stå på din gravsten?
Ja, just nu tror jag det. Det är det som jag är mest, jag är inte känd för det alls, men det är det mest framgångsrika så här som jag har skrivit.
Just det, för det blev långfilm.
Det blev långfilm, och jag fick åka och presentera det på en tv-mässa i Calgary i Kanada.
Till och med det?
Ja,
men gör man det för att det ska bli en kanadensisk Morgon och Tobias då?
Nej, det gjorde man för att det var en tv-mässa för public service-kanaler runt om i världen som är varje år. Och då var SVT inbjudna, och det här var ett av SVTs bidrag där.
En flaggskeppgrej liksom.
Ja, och i humorgenren.
Just det.
Så då fick jag se, då var det humorprogram från Sydafrika, från Holland, Ja, det var nog bara de, och från Polen, de kommer jag ihåg.
Ja, Polen statlig tv.
Ja, och USA också. Det var väldigt mycket folk från PBS, alltså amerikanska public service-bolaget. Ah, ja, ja. Och Morgon Tobias gjorde jättesuccé i publiken.
Ja.
Sydkoreanerna kom fram, kommer jag ihåg, efteråt. Och var väldigt, de ville prata med mig över, hur fick ni göra det där? Det var det roligaste jag sett. Det skulle aldrig gå att göra i Sydkorea.
Men
får man visa sånt där i Sverige? Jag har jobbat med massor av andra grejer, sånt som man inte tänker på. Men jag ska jobba med Så ska det låta. Jag har skrivit manus till Kalle Moreus där han säger hej och välkommen. Idag i kvällens program har vi med oss de här.
Just
de här.
Det. För folk fattar inte att det är skrivet, allt är skrivet.
Allt i tv är ju fusk och skrivet.
Ja, just det.
Det är väldigt, väldigt lite som improviserat, men det vet ju alla som jobbar med tv. Och det borde alla veta som tittar på tv också.
Att folk får... Att folk tror att julkalendern är live och sånt.
Ja, ja.
Men fredag hela veckan tycker jag är intressant. Så nu avrundar jag uppåt igen. Du har också jobbat med alla kändisar.
Ja, många i alla fall.
I den typen av sammanhang, att få folk att bli roliga.
Mm.
Det är en intressant vecka, för att du och jag var kollegor fram till alldeles nyss.
Mm.
Och då så gjordes det ett inslag där folk skulle framställa som roliga eller bjuda på sig själva via den här Svenska Nyheters musikvideo som folk... Många har sett och många har en tanke om och sånt där. Jag vet inte hur jag ska sy ihop det, men jag skulle vilja ha en topp tre, om du orkar, på Sveriges trevligaste kändisar.
Oj, oj, oj. Jag tycker ju nästan alla är trevliga. Men...
Säger mer om dig, tror jag.
Nej, men det...
Att du gör folk trevliga.
Nej, men jag är ju konflikträdd. Det är ju bara feghet som leder fram till
det. Det är inte så dum egenskap.
Du måste ge mig ett universum jag ska röra mig i, för det finns ju jättemånga kändisar.
Ja, just det, men folk som är överraskande trevliga, som du har haft med i sådana där sammanhang där de ska bjuda på sig själva.
Då går, eftersom jag har så kort minne, så kommer jag. Markoolio var ju en sån.
Mm, just det.
Som var, jag är ju inte överraskande trevlig, det ska jag inte säga. Nej. Jag är inte överraskad.
Nej.
Men det var väldigt trevligt och det var väldigt lättjobbat.
Precis, och det var ju alldeles nyss då.
Ja, det var alldeles nyss.
Just det. Det var roligt för att det var också för Svenska Nyheter då, när han skulle spela in en låt som Dr. Mugg. Och de andra i redaktionen fick binda fast mig vid en stol för att jag inte skulle springa ner och konfrontera honom med Ebba Busch Thor-ryktena. Så vi hade olika uppdrag den dagen.
Ja, nej, men det gällde ju att hålla honom på gott humör, tycker jag. Och då inte komma med någonting som man garanterat, men vad fan.
Har det, du behöver inte i onödan hänga ut folk här, men att folk drar sig ur i sista stund av...
Av, men vad fan är det här?
Ja, precis.
Ja, det har nog hänt. Men jag har ju hamnat i grejer där vi har skrivit manus och där folk har sagt, men det här vill inte jag säga. Men det har ju sällan varit en, men vad fan är det här?
Nej.
Utan mera, nej, men det här passar inte riktigt min karaktär eller det jag vill vara. Kan just man göra det. Något nytt? Det är ju inget ovanligt i den här branschen.
Nej, men för jag menar, om man tar från ditt och mitt perspektiv, så tänker man alltid, men vad fan, bjud på dig själv.
Mm.
Men man vet ju också att det finns exempel på när folk har skämt ut sig och varit med i tramsiga sammanhang. Alltså du vet, det är inte så att man per se vinner på att vara med i Singing Bee.
Nej, det gör man inte. Men man får lite pengar.
Precis, men det finns ju men man kan ändå gå därifrån och känna sig smutsig. Medan sådana som du och jag kanske då säger, kom igen, bjud på dig själv.
Ja, det är faktiskt det onda i den här branschen. Nej, men det kan man nog känna flera gånger. Men jag kommer inte på något exempel, men jag tror att jag nog har känt mig smutsig när jag bett folk att vara med i saker som inte blev så bra.
Ja, just det. Ja, men det måste ju bli kul också. Mm. Okej, har vi en silver- och en guldpeng också? Jag förstår om det är svårt att verka. Jag borde ha förberett innan, såklart.
Nu gav vi alltså Markoolio guldpengen.
Nej, ja, brons.
Det är brons, jaha. Av trevligaste kändisar.
Luddig lista.
Det här är jättesvårt.
Ja. Du har jobbat mycket med med valgrenarna, va?
Ja.
Hur är de?
Nej, men jag bara jobbar med Pernilla av valgrenarna. Jo, hon är jättetrevlig.
Ja. Vågar inte säga annat.
Ja, men det tycker jag är genuint. Nej, men det har funkat jättebra. Jag och Andreas har jobbat med hennes senaste två shower också.
Just det.
Vi skrev i princip en majoritet av manuset till den senaste showen Hybris, som fick ställas in då av coronaskäl.
Just det.
Och några nummer till den tidigare showen som, vad hette den nu då?
Jag tror att det är Kort, glad och tacksam.
Ja, så hette det.
För att min syrra skrev, hon är journalist, hon beskrev sig så på ett formulär för länge sedan, och sen uppmärksammade vi att Pernilla Ragen hade snott det.
Vad var det för formulär? Det var det så här, har du något förslag på vad min show ska heta formuläret?
Nej, jag kommer inte ihåg vad det var så här, på sitt jobbs hemsida och sånt där. Såklart kan två människor tänka det. Eftersom det är...
Det kan ha stått där finstilt där. Får vi vidarebefordra den här informationen till olika produktionsbolag inom privatteater?
Det stod på hebreiska också, så man kan inte läsa det där finstilt. Nu pressade jag in Pernilla på andra platser. Min autistiska hjärna vill bara slutföra den här listan. Mm. Så om du kommer på en till trevlig kändis så...
Problemet är ju att säga, nej, det här känns, det är så ångestfyllt att peka ut en. För det betyder ju att jag tycker att alla andra jag har träffat, de är inte alls så trevliga.
Ja, nu är det konflikträdda, Stefan. Ja. Men att inte säga någon då? Ja.
Nu har jag jobbat med Kristoffer Appelqvist och gillar honom väldigt mycket. Mm. Men då ska jag sticka ut och säga att jag tycker Jesper Rönndahl var väldigt trevlig.
Mycket snyggt.
Jag gillar Kristoffer också.
Ja, jag också. Ja. Men Jesper möttes ju i svängdörrarna, så att säga. Han gick när jag kom, oberoende av varandra. Mm. Men jag tror dig. Varför vi är här? Kära du, vi är ju kompisar, skulle jag vågar ändå säga det. Men vi ska ju bli kompisar på pappret.
Ja.
Och det blir man genom att fylla i varandras Mina vännerbok.
Ja.
Hade du en sån?
Nej, jag hade inte sån. Jag var lite avundsjuk på dem som hade en sån. Mm. Fast jag visste å andra sidan inte vad jag skulle göra med. För jag hade inte så många vänner.
Nej.
Jag hade kunnat fylla ett i. Jag hade två kompisar när jag växte upp. Krille och Micke. Uh-huh. Och det var de jag hängde med. Uh-huh. Så att det hade blivit två sidor.
Just det. Ja, men för det är ju för sig bra om det hade visat sig att den skulle bli relativt tom. Uh-huh. Så kanske det var bra av föräldrar att inte ge en sån, uh-huh, så att säga.
Ja, jag hade fått en Mina vänner-blankett.
Mina vänner-bladet. Det är också en kort podd.
En broschyr.
Den ska jag släppa. Jag ska inte släppa en bok, jag släpper en broschyr. Det är supertrevligt. Men då så, nu, äntligen är det då dags. Men du fyllde inte i någon heller då?
Nej, det gjorde jag inte. Nej, det var, jag fick inte, alltså, var det så här att man fick fylla i hos andra?
Ja, precis. Man fick komma till någon och fylla i dens.
Mm. Nej, jag såg hur andra hade det.
Just det.
Jag kände mig aldrig utanför, men jag såg att andra hade såna.
Det var ju mycket av en tjejgrej också, ska ju säga.
Ja, men det var ju också en, ja, men jag tror att det också var en sån som, om du ville hänga med tjejerna så var du, som kille, så var det en sån du måste skriva i.
Intressant. Jag spelade in en grej igår där jag julfikade med ett gäng killkompisar och kollegor. Och då slog det mig att det här gör killar bara om det är en tjej med. Alltså du vet, kuckalong eller pepparkakshus eller... Du vet så här, tjejgrejer kan killar väldigt sällan göra med bara killar.
Ja, det tror jag också. Nej, men det finns ju en motsvarighet hos killar. Mm. Alltså, ja, typ grilla tillsammans eller något sånt där kan ju killar göra.
Ja, just det.
Och det är ju i princip samma sak.
Ja.
Fast man klär det i något annat.
Just det, just det. Ja, men precis. Men just det, skulle tjejer kunna grilla? Det vet jag inte.
Jo, det är klart de kan.
Jag vet, men alltså, jag har aldrig hört om ett tjejgäng som ses och grillar, menar jag.
Nej, det har man inte.
Nej. Det är inte för sent. Konstigt, konstigt segment här. Nu drar jag i tråden av jingle och sen åker vi tillsammans och så ser vi vad vänskapen har att erbjuda. Stefan?
Ja?
Har du slagit någon?
Ja, det har jag. Som barn.
Ja.
Inte i vuxen ålder.
Nej. Har du något minne av någon sån riktig tjottablängare?
Ja, det har jag. I lågstadiet.
Ja.
I ettan så slogs jag mycket. Uh-huh. Av någon anledning. Det var nog för att jag var bra på judo. Jag gick på judo och lärde mig några bra grepp. Så jag vågade ta ner alldeles för stora killar.
Uh-huh.
Och hetsades då av ett andra killar som man kan göra. Att gå på den där lite större.
Oh, jävlar.
Och gjorde det och fick ner en större kille. Han gick säkert i tvåan.
På gymnasiet. Men var inte det bra för din hierarkiska plats då? Eller var det bara...
Det var nog enda gången jag blev uppkallad till rektor av liksom, du har misskött dig.
Ja.
Och redan i ettan. Och sen bytte jag skola till tvåan. Och där var jag inte längre någon sån.
Nej,
så det var bara i ettan jag slogs.
Var det på grund av... Det här av judon.
Det vill jag inte tro, utan det var på grund av att mina föräldrar hittade ett bättre boende.
Ja, jag förstår. Var var du när du fick reda på att Palme var död?
Då var jag på Mejan är en konstskola i Stockholm. Mm. Och de brukade ha fester i en lokal någonstans i city. Jag glömmer inte riktigt ihåg var den låg. Och nere i källaren där var vi på en sån fest. Och det var ett band som spelade. Som jag minns det var det Webstrarna som spelade.
Ja. De har bara hört i olika skämtreferenser. Ja.
De var från Uppsala och lät lite som Reeperbahn ungefär.
Okej, okay, ja.
Och i en paus i mellan låtarna så kommer in en snubbe och ropar alltså att Palme är skjuten.
Nej.
Ja, det var ingen som tror på honom. Det är bara, folk är fulla på fest. Ja. Någon skriker något konstigt. Ja, så du tänker inte på det. Men där fick jag reda på det, även om jag inte tog det till mig.
För då ingen trodde på det, för de tänkte att det var...
Ja, men nej, festen slutade ju inte för att någon kom in och ropade Palme är skjuten.
Nej.
Utan det var först när jag gick ut och det var konstig stämning på stan och på bussen, nattbussen hem, så berättade även chauffören det och satte på radion i bussen.
Men det här måste ha varit kvällen efter?
Nej, det var samma kväll.
Det skedde på kvällen, ja. Och sen så får man då reda på det på natt. För jag trodde att folk fick reda på det på morgonen, men du fick reda på det på samma natt.
Jag fick reda på det samma natt.
Jävlar, ja.
För men det var för att jag var tillräckligt stor för att vara ute och gå på fester.
Just det. Men för alla som jag har hört berätta om det här fick reda på det dagen efter, ja. Men det är ju inte för att man inte kunde få information utan för man sov.
Ja, det är en generationsfråga när du får reda på det.
Just det. Det påminner lite om, jag hör att när Thomas Deleva slog igenom i Gävle så hade han som backdrop, så projicerade han en ömsom förintelsedokumentär, ömsom bögporr. Att han bläddrade emellan de två. Det känns lite som en sån här grej, att så här, det kanske är konst bara att någon säger...
Det, den där typen av grejer som backdrop var jättevanligt då. Ja. Alltså provokativ, tidig punk, eller tidig svensk postpunk, 80-tal, mycket industri. Alla hade sånt.
Ja, men att då säga Palme skjuten, då förstår man ju att någon bara... Wow, nice. Ja, men
Webstrarna var snälla, de hade inte sånt som backdrop.
Nej. Kom också tänka på Smala Sussi.
Ja, jag har ju inte sett den, fast så många har referenser till den.
Ja. Ja, men för då, ja, när de kom ut och sa Palme är skjuten, så var man faktiskt sugen på att säga, och det var Bruce Willis som sköt. För det, ja, jag tror på fullmåne. Vad är det flummigaste du tror på?
Ja, ganska mycket tror jag.
Är det så?
Ja, jag gillar ju, eller jag vet ju inte om jag tror, men jag är otroligt intresserad.
Ja.
Jag läser ganska mycket om parapsykologi och sånt.
Vad är det för någonting?
Det är hela allt, läran om telepati och liknande.
Okej. Okay. Alltså,
jag tycker att det är intressant och jag vet inte om jag tror på det, men jag gillar hela fenomenet.
Just det.
Det hör ihop med mitt, jag har ju pratat om tidigare med dig, med mitt intresse för sekter och liknande. Mm. Jag vill ju inte gå med i en sekt. Nej. Och jag tror ju inte på sekter heller, men jag tycker det är fruktansvärt intressant.
Ja, just det.
Och det är otroligt intressant vad de tror på och vad de vill och vad de gör.
Ja.
Även om jag har börjat bli besviken på sektdokumentärer, eftersom de alltid går ut på samma sak. Jag var ung och sökande, jag hittade några som äntligen trodde på mig, men de var onda.
Ja, det är väldigt samma. Men för jag kom på en grej som jag började tro på i vuxen ålder, som så här, visade sig att det var fel, så är det pinsamt såklart. Mm. Men det är också en väldigt skön känsla att bli så att säga övertygad, och det är hypnos.
Mm.
Det är en sån där grej som när jag var liten, så du vet, med sån här snurrande svartvit platta och en klocka som går fram och tillbaka. Ja. Det var ju bilden av hypnos. Att det var trams. Ja. Liksom. Men nu tror jag ju på att det går att göra.
Ja.
Man är ändå pepp på att det skulle visa sig, vad skulle det kunna vara, men att någonting stämmer. Liksom. Det finns UFO, hade ju varit svincoolt.
Nej, men det har ju USA sagt att det finns.
Ja. Ja. Tror du på det?
Ja, det tror jag på.
Ja.
De har ju släppt de här videoserna med det var ju en jättenyhet för ett halvår sedan, där amerikanska försvaret gick ut och sa, titta, här är de. Vi vet inte vad det är.
Nej, men det är kontroversiellt att säga att man tror på UFO ändå.
Ja, det är det. Ja. Så att det säger jag ju inte i offentliga rum, utom i poddar då, uppenbarligen.
Verkar så. Ja, men där har vi ju ett jättebra svar. Ja,
eller vill tro.
Ja.
Jag tycker att det verkar fascinerande.
Ja, verkligen. Ja. Vad hade du för affischer på väggarna?
Min första affisch jag hade hemma var Mats Valtin, som var en hockeyspelare.
Ja, men det här känner jag igen. Ja. Ja. Nej, fan, jag kommer inte på. Är Brynäs, nej?
Nej, Djurgården spelade han ju just då. Jag tror att han spelade i flera lag och mitt hockeyintresse har falnat sedan dess.
Ja.
Men just Mats Valtin var lite en idol.
Var han stilig?
Jag tror han var, jag för mig att han hade mustasch och var lite åt Tom Selleck-hållet. Ah, eller det. Lite åt ditt håll faktiskt.
Tackar, tackar. Ja. Men jag har aldrig sett en hockeymatch, men jag hade massa hockeyaffischer. Och jag tror att de styr ut som, vad heter det, såna här action... De här, vad heter de gubbarna som var en av varje färg? Fasen, inte He-Man?
He-Man var de en av varje färg? He-Man var ju då, du menar att de var en av olika etnicitet?
Nej, jag menar att med hockeyutrustning, framförallt målvakter, så ser de ut som Transformers typ. Att det, därför är det, som Kiss är också lite så att de ser så jäkla mycket ut som superhjältar eller något sånt där.
Ja, hockeymålvakter har gjort det. Ja. Ja. Ja, men Mats Valtin var back. Ja.
Bästa lifehack?
Ja, vad är det? Jo, urtråkigt. Mm. Men jag har ett jättebra sätt att skära paprikor på.
Låt höra.
Det här är ju så tråkigt.
Nej, det är precis så här ska det här hanteras.
När man vill få bort kärnorna och liksom skaftet på en paprika, yeah, så bara går det upp högst upp på det och trycker ner skaftet i paprikan.
Aha.
Då får du bara, då försvinner bara skaftet och sen delar du den på två med fingrarna och då kan du bara skölja bort kärnor och allting och du får så mycket med dig av paprikaköttet som möjligt.
Det är det man vill, ja. Just det.
Utan att behöva skära upp den först och sen ta bort kärnhuset.
Just det. Det här måste ju, precis här. För jag har ju, alla har ju en teknik hur man hanterar en paprika. Men det kommer ju alltid till spill och...
Ja, den här upptäckte jag av en slump.
Ja, perfekt svar. Vad skäms du för att du konsumerar?
TV-spel.
Ja, för det här är, det är mycket.
Ja, jag skäms inte över att jag konsumerar TV-spel. Jag skäms över att jag konsumerar för mycket TV-spel.
För i veckan kunde man se att du hade gett bort en del av din samling till Petter Bristav.
Ja, det var för att minska skammen antagligen. Nej, det var ju för att jag behöver städa och inser att med den här spelkonsolen och de här spelen, de har inte rört på 5 år.
Nej.
Då kan jag ge det till någon som gillar spel.
Mm.
Och Petter lärde jag känna när vi jobbade ihop på ett annat projekt som heter Stand Up Sketch Show som har premiär nu till jul.
Just det.
Och insåg att han var ju en genuin tv-spelare med ett stort intresse. Och så att, ja men han kan få det.
Mm. Ja. Han kan få den här skammen.
Ja.
Men för det här är väl också svaret på vad du samlar på, gissar jag.
Ja, jag samlar tv-spel.
Hur mycket rör det sig om?
Ja, det är bortom 1000. Jag är inte,
va?
Ja.
Helvete, vad sjukt. Har du gjort en överslagsräkning på vad du har lagt på tv-spel genom åren?
Nej, det har jag inte gjort, men de flesta köper jag begagnat ganska billigt. Där letar jag efter billiga grejer.
För det är gamla spel.
Ja.
Mm. Varför då?
Jag tror att det handlar om att få någon slags... Jag hade ju inte råd när de här kom.
Nej.
Och nu är jag vuxen och har råd.
Mm.
Och försöker återerövra en barndom på något konstigt sätt, tror jag att det handlar om.
Ja, precis så funkar det för mig också. Så tror jag verkligen att det är att om man har en stor järnväg när man är stor, så är det nog för att... Man tror inte man hade det som barn då.
Nej, ingen hade råd att köpa en jättestor modelljärnväg som barn.
Nej, och då finns det absolut... Och hade man det, om man var Richie Rich, då är det inte det man sysslar med när man är äldre. Precis.
Nej, det är en kompensation antagligen.
Ja.
Och sen så tycker jag, jag gillar ju det här att gå in i olika världar, precis som i en bok och så. Men just att spel har det här att du har valmöjligheten ofta.
Mm.
Och att det kan hålla på hur länge du vill ofta också.
Men jag är ingen gamer alls, men nya spel måste väl vara mycket coolare världar rent objektivt?
Nej, jag skulle nog hävda att det är tvärtom lite grann. Alltså grafiken tänker man inte på annat än när du börjar oftast. Och sen är det oftast spelmekaniken som du känner och tänker på. Nej, jag tycker inte att spelen har blivit bättre. De har blivit likadana fast med bättre grafik.
Och dyrare kanske.
Och dyrare. Men jag upplever inte, den stora evolutionen har skett redan. Ja. Nu är det mera finslipning.
Fattar, ja. Jag har alltid lena fötter.
Nej, det har inte jag.
Nej, men var det inte påstående?
Ja. Ja, grattis då.
Ja, då går vi vidare. Roligt. Jag har ingenting med tv-spel att göra, men ibland vill jag bara skryta lite. Vad har du haft kroppslig tur med?
Kroppslig tur med? Jag är ganska vig fast jag är så o... Jag kan sitta i skräddarställning utan problem.
Är det sant?
Ja. Eller lotusställning utan problem.
Alltså det är den fötter, fotryggen. Nej, vad fan är det?
Nej, det är när du sitter i skräddarställning fast du lägger upp fötterna ovanpå lår
Ja, ah, just det. Ja. Satan. Varför då tror du?
Ja, det, antagligen är det bara någon slags genetisk effekt som gör att jag är överrörlig kanske. Ja, men det är någon slags kroppseffekt. Jag har lätt att böja det.
Ursäktar du om det blir avsnittsbilden när du sitter i lotusställning?
Ja, men nu, tänk, det var det länge sedan jag gjorde det. Jag kommer inte klara av det.
Ja, alltså, ännu roligare. Ja, men det återkommer. Utöver lotusställning då, bästa partytrick?
Nej, jag har inget. Jag är för tråkig på parten. Jag gillar ju att prata.
Ja, ja, för det var min gissning var ju att du skulle dansa hem Trivial Pursuit kanske.
Jag har gjort det, men jag gör inte alltid det. För det är för mycket frågor på ämnen. Det är många ämnen jag inte behärskar.
Ja, rosa eller?
Nej, men populärkultur.
Det är väl rosa?
Ja, är det rosa? Ja.
Eller? Är det en sport?
Nej, jag vet inte.
Kommer fan inte ihåg. Ja, men just
jag behärskar varken sport eller populärkultur. Så där har du två. Naturvetenskap är jag ganska bra på.
Just det. Men gamla TP, där är du bra va?
Ja, för då var det populärkultur när jag var ung.
Ja, men det här tror jag att du och jag har pratat om. Att populärkultur, alltså På spåret så är det ju numera väl 60% populärkultur.
Ja, men och det är en äldre populärkultur. Det känns ju lite som det är Christian Lok och Fredrik Lindströms populärkultur.
Just det, ja, det är inte kontemporär ens.
Det är sånt som jag fattar vad det är eftersom jag är samma generation.
Just det, för du hade vunnit På spåret oavsett vilken tant du hade åkt med.
Nej, det hade jag inte. Jag tycker det är ganska svårt. Det var ju en gång, däremot så har det någon slags generationsfråga. Det var en enda gång på spåret som jag satt hemma i soffan och glänste. Mm. Men jag kan ju allting i det här. Vad konstigt. Och sen så berättade jag det för en kollega jag inte ska namnge nästa dag. Och då sa han, jaha, det var ju det avsnittet jag hade skrivit alla frågor till.
Nej, är det sant?
Ja. Och han är en generationskamrat. Ja. Och då tänkte jag att det kanske var just det som var grejen.
Just det. Det blir lätt ens kunskap att den konserveras till ens egen generation.
Ja. Och så tänker man att det här är allt man behöver veta.
Det här är de enda tv-spel som är relevanta. Vilken är världens sämsta låt?
Oj, vad svårt. Jag lyssnar ju bara på sånt som jag tycker är bra. Mm. Men jag är inte så kritisk. Men jag stänger ju ofta av P3 eller Mix Megapol eller någonting. För jag står inte ut.
Ja.
Samtidigt som jag kan tolerera att det spelas.
Ja, just det.
Men jag har ingen hatlåt.
Nej.
Jag kan stänga av öronen och låta att det spelas i samma rum utan problem.
Just det. Har du gjort lumpen och varför inte?
Jag gjorde vapenfri tjänst.
Hur gjorde du?
Ja.
Var det ett fritt val?
Det är en lång historia.
Tänkte du att han klarade sig på judon?
Så här, jag höll på att starta ett konstgalleri samtidigt.
Ah.
Ja, ja, det har jag också gjort i mitt liv.
För den här, inte Repeban, utan vad hette de, sa du?
Webbstranden.
Ja. Det var också konst.
Ja, men det hade inte med det att göra.
Nej, okay.
Det var, jag hade mycket kompisar som gick på konstskolor. Mm. Jag hade ju inte den talangen själv, men många av mina kompisar hade. Så att jag hängde med dem.
Ja.
Nej, men tillbaka, jag har ju inte gjort lumpen. Jag gjorde vapenfri tjänst på en förskola i Brambergen. Och det var ett jätteroligt jobb.
Ja, är det vapenfri tjänst? Att man i princip...
Nej, men det kunde vara olika saker. En del jobbade på brandkåren. Alltså man jobbade i någon slags samhällstjänst.
Jaha.
Och sen blev man krigsplacerad. Så att hade det varit krig... Nu är jag inte krigsplacerad längre. Men hade det varit krig då, när jag var det, då hade jag varit tvingad till att jobba med barn. Vilket hade varit väldigt roligt.
Ja, det fattar jag verkligen. Jag trodde att vapenfri tjänst, dum som jag är, var så här lottakåren.
Nej.
Eller hemvärnet.
Nej, hemvärnet har vapen.
Det har de, ja. Men inte lottakåren.
Jo, det har de säkert också. Jag har faktiskt ingen koll.
Nej,
men vapenfri tjänst var ju liksom helt utanför försvaret.
Aj.
En del av totalförsvaret säkert. Men inte, vi hade inga vapen och inga uniformer eller någonting.
Nej.
Utan jobbade på dagis.
Har du någon gång skjutit med vapen?
Nej, inte mer än riktigt, nej.
Nej, det är inte för sent. Har du vunnit en tävling någon gång?
Ja, det har jag nog.
Ja. Kristaller och sånt?
Ja, men det räknas ju
inte. Gör
det
inte?
Ja, men det är ju ingen tävling. Det är bara en branschjury som väljer ut det som är mest politiskt korrekt eller intressant eller viktigt det här året.
Fair enough. Men då kan man alltså inte, då räknas det heller inte Nobelpriset i litteratur?
Nej, men det är inte heller en tävling.
Har du vunnit pris då?
Ja, men vi backar till. Tycker du att Nobelpriset är en tävling?
Nej, men det är ett pris. Jag ändrar mig till när du säger det. Du har rätt. Men jag hade ändå velat veta om du hade vunnit Nobelpriset i litteratur.
Ja, men det har jag inte. Jag har inte ens varit nära.
Ja, fan.
Jag har vunnit tråkiga tävlingar. Jag vann en korsordstävling i Fantomen en gång.
Ja, jävlar.
Ja, och då vann jag en penninglott, tror jag.
Ja.
Och jag har kommit tvåa i en ballongtävling.
Vad är det för någonting?
Det var en det är också någon så här trams. Det var en ballongtillverkare som... Det här blev en lång historia av ingenting.
Det är precis det jag ville önska. En öppen sluttid.
Jag var ung. En ballongtillverkare hade på sin påse med ballonger skrivit hitta på roliga lekar med ballonger och skicka in till oss. Rita och skriv de bästa. Den bästa ballongleken vinner en resa till Disney World.
Åh, jävlar.
Ja, för hela familjen.
Mm. När var det här?
Ja, det måste ha varit kanske 75, 76. Och jag tog det på allvar. Jag ville åka till Disney World med hela familjen. Så att jag skrev och ritade hur många olika ballonglekar som helst. Och gav dem namn och ritade upp. Så här kunde man göra. Man kunde bolla den. Jag kommer faktiskt inte ihåg någon av dem. Nej. Men jag minns en perm som jag gjorde med de här. Numrerat och jättefint var det.
Vad jävlar.
Skickade in hela den här permen och kände att jag har den här segern. Och sen när det här avslöjas vem som har vunnit, då visar att jag kom tvåa. Och andra priset var 1000 ballonger.
Ska jag berätta en historia?
Ja.
Jag var med i en teckningstävling en gång, där man skulle rita Nalle Puh. Och jag tyckte om att rita när jag var liten. Första priset var en resa för hela familjen till Disney World. Oh. Är det Paris som är Disney World?
Nej, det är Euro Disney.
Ja, men Disney World och Disneyland.
Ja, Disney World, jag kommer inte ihåg. Disneyland är väl i... Los i Kalifornien och Disney World i Florida och Euro Disney i Paris.
Det här var med största sannolikhet till Euro Disney.
Och jag kan ha fel där också, men Euro vet jag att det är.
Det var i alla fall en resa till hela till Frankrike, familjen. Allt betalt. Och sen så ritade jag då Nalle Puh.
Det var ingen så att han skulle vara i någon särskild situation, utan bara rita Nalle Puh.
Det är intressant det här, för alltså, senare generationer än du och jag kommer inte att tro oss när vi berättar hur fladdriga tävlingar var. För nu är det alltid som att tagga 10 polare och dela inlägg och sånt där. Då var det ju bara så här, vi har lite pengar över. Alltså det var ingen det var ingen vinst för dem.
Och du behöver inte ens skriva, motivera med 5 ord varför just du ska vinna.
Nej, precis. Nej. Vilket heller inte är någon typ återbetalning för företaget. Men det var bara en rittävling. Och då kom jag tvåa. Och fick inga ballonger, men jag fick min bild inramad.
Alltså, ja, det var allt.
Ja, så den där det skratten, jag har den uppsatt nu. Så den hånskrattar åt mig varje gång jag tittar på den. Så jävla nära. Ja, men det där är, man måste, det var mycket bättre om första pris var en resa till Åhléns. Och att andra pris också var det.
Som jag minns det, att det här är ju konspiratoriskt lagt också. Men att den som vann första priset i min tävling... Ja. Jag minns att det var ett flicknamn, men jag minns också att hon hade samma efternamn som ägaren till ballongföretaget.
Nej.
Jo, det är mitt starka minne av det.
Det här ska man ju gräva i. Vet du vad man också ska gräva i? En grej jag har tänkt på. Jag kanske har pratat med dig om det här förut. Men minns du millennieskiftet? Mm. Då hade Bingolotto en julkalender som sträckte sig hela vägen till nyår. Mm. Det var som ett superpris varje dag. Och det första priset på nyårsafton var en resa till rymden.
Nej, var det med typ med Virgin och
jag tror inte, men då pratades om Virgin och jag tror att det var det. Och i samband med det här så utspelade sig också Astronauterna, som var en TV3-serie där vinnare också skulle vinna en resa till rymden. Såklart var ju ingen av de här Christer Fuglesang. Men jag tror att de kunde köpa ut sig själva för så här 500 000 eller något sånt där. Att det var en sån lösning.
Men då köpa ut sig själva. Du slipper åka till rymden om du betalar 500 000.
Ja, exakt. Och antagligen hade de sagt nej då. Hade de sagt okej, 1 miljon då. För att vi har såklart ingen resa till rymden. Det här är i Sverige. Fuglesang kommer att få åka om 7 år. Antagligen.
Ja, men nu minns jag det här. Men då trodde de ju på riktigt att det här skulle ske. Och sen efter detta så kom ju också det här. Kommer det här holländska? Vi ska göra en dokusåpa på Mars.
Just det.
Vi behöver frivilliga och de tog in, och det här var ju långt senare.
Precis.
Men det känns detsamma, och det blev ju inte heller någonting.
Var det någon svensk som skulle med, va?
Ja, det var det nog. Ja.
Men där är det ju lättare att säga så här, om det här blir av, vill du åka? Men att ge någon priset du kommer att få åka. Obs, vi vet inte om det kommer att bli av. Det är fräckt.
Ja.
Tänk om de fick åka.
Nej, men du påminner mig, du har säkert hört den här roliga historien om amerikansk tonåring som samlade Pepsi-kapsyler.
Nej.
Pepsi hade en reklamannons där det var samla kapsyler och få en grej. samla 5 kapsyler, du får en keps. Ja. Och samla 10, du får det här. Och så hade de samla 250 000 och du får en stridsflygplan.
Okay.
Det var något sånt här som tog i för mycket.
Ja.
En kille ger sig fan på, jag ska ha stridsflygplanet. Och det var alltså ett riktigt, ett F-15 eller något sånt.
Ja. Ja.
Han lyckas samla in så många kapsyler. Ja. Och kräver, nu har jag kapsylerna, ge mig planet.
Ja.
Pepsi säger att, men det är ju bara ett skämt, fattar du väl? Ja. Här får du en keps.
Vilka jävla svin.
Men det blir rättegång av det.
Ja.
Men jag får med att killen förlorade. För att det var, de slog, alla borde ju fatta att det är orimligt. Man kan ju inte bort ett stridsflygplan som dessutom inte Pepsi äger.
Nej.
Men det var också en läxa att se till att du har de priser du kan dela ut.
Satan. Jag vill, pappa berättade någon liknande historia, men det var i Sverige där så här, lämna in 2 streckkoder till kexchoklad och få en kexchoklad.
Mm.
Och då tror jag att det var så att den här killen jobbade på en butik där inköpspriset var lägre än 50% av försäljningspriset. Han köpte in dem för halva priset och så fick han nya kexchoklad. Och så på något sätt så gick han med vinst på det här som gjorde att han bara fick fler och fler och fler.
Ja, men det här tror jag läste om också, någon som, vad kan vara samma då, som klippte bort koderna och sålde kexchoklad utan förpackning.
Ja, det är ännu bättre ju. Jönssonligans stöt nästan. De här tävlingarna kommer ju inte att finnas i dagens klickonomi och det är så himla tråkigt.
Men man får ju hela tiden, tycker jag, det är väl bara spammail, men att klicka på det här och vinn det här.
Ja, hej, jag är en nigeriansk prins. Får man ju också. Ja, exakt. Men när var du full första gången?
Det var ganska sent. Jag tror att det var i 20-årsåldern faktiskt.
Mm. Finns det skäl till det?
Nej, men jag tyckte att folk omkring mig blev konstiga och jag ville inte bli konstig.
Nej.
Sen insåg jag att jag ville visst bli konstig.
Följt i föga.
Ja.
Minns du någonting av den upplevelsen?
Ja, men jag var nog inte så... Ja, jag minns bara, ja, det var vin på en fest i Farsta.
Ja.
Och jag var fortfarande ung och alldeles för analytisk. Jag försökte liksom betrakta mig själv. Mm. Hur är jag nu? På ett sätt som man inte ska göra.
Nej.
Någonsin. Utan bara låt livet ske. Och jag minns att det förtog nog lite av det roliga med det.
Just det. Fan, jag känner igen det. Men det var inte min första fylla. Men man kunde ibland bara sitta och så här prata ordentligt nu. Att man satt och liksom fokuserade för mycket på hur man själv uppfattades. Istället för att flow with the go.
Ja.
Vad får du att gråta?
Sorgliga scener faktiskt, mer än... Då har det blivit värre med åren.
Mm.
Och jag gråter inte, men jag känner att jag vill gråta.
Mm.
Jag har svårt att gråta på riktigt, tyvärr. Men jag känner att nu borde det komma tårar.
Ja.
Mina tårkanaler är för torra.
Men tror du att det är en yrkesskada eller en åldersfråga så att säga?
Ja, men jag har alltid varit, jag har haft svårt för att gråta. Och sen så är det väl klart en yrkesskada när man ser, okej, det här är ju filmat på det här sättet bara. Men dokumentärer kan ju vara sorgliga. De är ju också manipulerade förstås för att väcka våra känslor.
Mm.
Men ibland är de så duktiga på det så att det känns rätt.
Jag pratade med dig i veckan om det här, men då var inte frågan vad får du att gråta utan vad får du att skratta?
Mm.
För att har det kommit till ett pris att du har jobbat så mycket med att pressa ur dig skämt att inte samma saker är kul längre?
Nej, jag har lätt för att skratta.
Ja.
Jag skrattar åt nästan all humor som dyker upp.
Ja.
Såvida jag förstår skämtet.
Ja.
Min dotter visar mig ofta skämt som jag inte fattar.
Aha.
Ja, men det är för att det är en generationsfråga. Där har du referenser, hon visar grejer som antagligen har referenser till det och till det.
Mm.
Du måste fatta de här grejerna för att det ska bli roligt.
Just det.
Och eftersom inte jag fattar dem så måste jag fråga, men vad är det? Den tråkiga frågan, nämligen, vad är det för kul med det här?
Ja, just det. Men den är genuin, jag behöver veta det här för att, just det.
Ja, men, och då kan jag förstå, ja, då är det kul.
Just det.
Om jag förstår att den här bloggaren gjorde det och det refereras till det i det här roliga klippet.
Just det.
Jag är väldigt oselektiv när det gäller humor. När det kommer något roligt, då skrattar jag nästan alltid.
Ja, varför?
Eller när det kommer någonting som ska vara roligt så brukar jag skratta.
Ja, till och med det. Ja. Ja. Men för jag tänkte på att för mig har ju stand-up blivit en sån grej att så här, ja, men det gör ingenting, men det gör jag till priset av att jag kan inte titta på det utan att... Det blir med jobbglajerna på.
Nej, men de har man alltid på sig.
Du har alltid
jag har alltid jobbglasögonen på.
Om du går på bio med din fru.
Ja. Ja. Då, ja, men då tänker jag, ja det har jag. Och på bio ja, det har verkligen. Ja. Och även på, när jag går och tittar på stand-up, ja men nu tycker jag, ja det var snyggt upplagt skämt. Och, ja titta, där kom den. Ja. Och så, ja det där kommer ju komma som en callback sen.
Just det.
Samtidigt som när jag är på stå-upp till exempel, då brukar jag skratta hela tiden.
Just det, ja men du skrattar ju väldigt mycket och hjärtligt, ja, upplever jag när vi jobbar tillsammans.
Ja, jag tycker det är roligt.
Ja, ja men det är ju härligt ju.
Ja men jag har lätt för att gilla skämt.
Ja.
Och jag gillar också intentionen att det här ska vara roligt, och då brukar jag faktiskt skratta,
ja, just det. Vi pratar om program och sånt där. Men ligger du även bakom såna här lite kortare, kan det vara så här Tony Rickardsson, Robert Gustafssons, de grejerna?
Ja, men de har jag jobbat med.
De har du gjort?
Ja, jag och Robert jobbade med dem. Alla Tony Rickardsson monologer faktiskt, utom en.
Är det sant? Ja. Det kan vi ju prata om också, men ja. Finns det fler sådana grejer som har slagit som du har ligger bakom?
Det gör det säkert, men ja. Jag kommer inte ihåg. Nej.
Är du hans go-to-guy?
Nej, men jag vet inte. Jag har jobbat mycket med Robert och gillar att jobba med Robert, för han fattar verkligen. Han är absolut bäst på att, tycker jag, att fatta en text direkt.
Okej.
Okay. Jag har jobbat så mycket med honom så att jag känner ju glädjen i att jag vet hur det här kommer låta när han säger det.
Ja.
Och sätter man ett kommatecken på rätt ställe, då säger han kommatecknet på rätt ställe.
Det är så pass.
Ja. Alltså, men så han är fruktansvärt skicklig.
Ja.
Så det är en ynnest att få jobba med honom.
Är han prestigelös? Alltså eller vill han...
Med texterna?
Ja.
Ja, det är vi bara spånar.
Ja.
Och så gör han det. Han är ju inte prestigelös på scenen.
Nej, precis, precis. Nej men menar gentemot folk som du då, så att säga?
Ja, det tror jag. Ja. Alltså, vi funkar väldigt bra ihop.
Fan, otroligt ändå, alltså. Vad är det ondaste du har haft?
Alltså, du menar smärta?
Man får tolka fritt.
Ja. Det ondaste jag har haft var när jag hade pulpit.
Är pulpan inblandad?
Ja, då är det en... Jag tror att det är en slags infektion av tandpulpan.
Ja. Vad är pulpan, förutom världens obehagligaste ord?
Det är väl det som är inuti rötterna, tror jag.
Mm-hmm.
Trots att jag har varit väldigt mycket hos tandläkaren, så jag är uppenbarligen, där var jag inte helt informerad.
Nej.
Men det sitter långt in i tänderna,
yeah.
Sitter pulpan. Och då hade jag något som heter pulpit, vilket skapade en fruktansvärd smärta i en kindtand som strålade genom hela kroppen.
Ja.
Men så fort jag drack kallt vatten försvann det bara.
Va?
Ja. Och det var så de kunde säga, ja men då är det pulpit.
Okay.
Hade jag kallt vatten här eller en isbit i munnen, då kände jag ingenting.
Nej.
Men så fort den kom ut så bara började det igen och höll på. Så då var jag uppe en hel natt och bara ute och gick för att det gjorde så ont. Och andades, det var på vintern, så när jag andades in kall luft med öppen mun gjorde det inte så ont.
Fan alltså. Med tanke på vi pratade om, vad är det flummigaste du tror på? Alltså att allt hänger ihop kroppsligt. Mm. Så här, om du trycker på en plats på örat,
så kan det påverka något annat.
Och så börjar man kissa. Liksom. Ja. Det där tror jag väldigt mycket på. Och det märker man väldigt mycket med tänderna, tycker jag. Och jag pratade om när jag kom hit idag att jag hade ont i fötterna.
Ja.
Att då känns det som att det här kommer göra att jag tappar julpeppen eller något sånt där. Kommer påverka någon skit som jag inte är beredd på.
Men du är inte beredd att gå så långt och tänka att zonterapi, att din smärta i fötterna beror på något oförlöst i barndomen.
Är det det som är det?
Ja, men det kan det vara också. Att då sitter ju, hos många sådana här alternativa, då sitter ju allt i olika delar.
Ja, just det.
Då kan du trycka på en punkt på fötterna för att påverka din lever. Till
exempel. Ja, just det. Ja, men det tror jag på. Mm. Men kanske inte att det kommer påverka min syn på min barndom, kanske.
Om du trycker på rätt punkter så bara.
Riktigt sjuka punkter.
Ja, då måste jag säga, jag hade en religionslärare som var duktig på akupunktur.
Mm, ja, men för det där är ju... Ja.
Och han invaggade ju hela klassen i enorm respekt genom att först tala om att det finns två punkter som jag aldrig kommer lära ut. Den ena är, trycker man på den, då dör man direkt.
Det är den klassiska karate-grejen.
Ja, och du behöver inte trycka hårt, bara du vet exakt. Du ska anlägga det här. Ja.
Det är fontanellen.
Det trodde ju vi på. Ja. Nej, det var inte. Det var ögat, jättehårt.
Nej, båda
satt på ryggen. Uh-huh. Och den andra punkten skapar en enorm smärta i hela kroppen. Kortvarigt, men du skriker av smärta och sen försvinner
det
så bort fingret. Nej, det var inte heller. Det var satt också på
också
ryggen.
På ryggen.
Alltså vi sa, nej det där tror inte vi på, lägg av. Då sa han, är det någon som är beredd att testa den här smärtpunkten? Och tuffaste killen i klassen var ju, åh fan, kör. Och han går fram och vi andra ser hur han trycker på ryggen, han känner lite och så trycker han på en punkt på ryggen och den här tuffa killen faller ihop och skriker. Ja, så att han hade ju en, det var ju den bästa religionsläraren någonsin. Ja,
undrar vad han betalade den här killen för att ställa upp på det.
Nej då, han använde det flera gånger sen. När det var stökigt i klassen en gång gjorde han det på en annan kille.
Det är olagligt.
Mm. Ja, det var olagligt. Men alltså, det var ju barnaga. Mm. Men en barnaga som var accepterad av även han som fick smärtan. För han tyckte ju att fan vad coolt.
Ja. Fan, okay, men det här är intressant att man inte, varför vet inte alla det här och varför har vi då inte muterat bort det?
Ingen aning, men jag tror att det här är kunskap som går generationer på tempel och sånt. Ingen får berätta det. Han gjorde antagligen ett enormt fel mot sin läromästare genom att lära ut eller att visa den här punkten. Nu får du säkert börja med dig i nödlägen.
Precis, men det bästa hade varit att sälja den till rånare eller något sånt där. Och så finns pengar i att känna till den här punkten.
Ja, men jag tror att den kräver säkert ett hantverk också. Alltså ja. Att du kan inte bara trycka mellan skulderbladen. Du Nej. Måste veta exakt vad det är. Och den punkten är säkert individuell för varje människa. Ja. Jaha, jag har en låg... Din sitter lite mer till höger än den gör på...
Just det. Ja. Men gör det du tror på dödspunkten också?
Nej, jag tror inte på det.
Nej.
Jag tror faktiskt inte att det är fel. Men den väckte respekt hos mig som 12-åring.
Det är otroligt. I filmen om ditt liv så är det här en scen.
Ja, det skulle det vara. Ja. Det är en bra scen.
Just att han går fram själv. Ja. Vem är Sveriges roligaste?
Vet inte. Jag tycker jättemånga är roliga. Och där vill jag verkligen, eftersom jag har jobbat med jättemånga av de jätteroliga, så vill jag inte peka ut dem, för då är jag rädd för att då vill ingen jobba med mig utom den. Och den vill inte heller jobba med mig för att, fan du smörar ju bara.
Ja. Så jävla. Moment 22, ja. Ja, okej, okay, så alla då?
Alla är rätt roliga. Alla är roligast.
Att du inte kan verka fram sån. Har du ringt SOS någon gång?
Ja, det har jag. Mm. Det var en kvinna som jag hittade en kvinna på en gångväg som hade ramlat och låg medvetslös. Ja, och då ringde SOS och då kom en ambulans och hämtade henne.
Följde du upp det då?
Nej. Jag fick ju kontakt med henne. Alltså hon låg och var blodig i huvudet på en gångväg bara. Men hon verkade ha ramlat. Mm. Och en gissning var att hon var berusad.
Ja.
Hon låg på ett sätt så där sover man inte. Nej. Och inte tvärs över gångvägen med blod i huvudet. Så att det var en rätt obehaglig situation. Och jag var ensam, det var inga andra människor. Så då stod jag där och ringde SOS och väntade tills ambulansen kom. Ambulansförarna, när de såg vem det var...
Mm. Anna Lind.
Ja, men nej. Det var mer så här, är det Kerstin igen? Jag upplevde inte att de var så särskilt respektfulla mot henne. Nej. Utan att det var känslan av att det var, den här missbrukartanten kom igen. Mm. Vi orkar inte med dig. Hur många gånger ska vi behöva plocka upp dig för att du ramlar och är blodig i huvudet?
Det är ett perspektiv. Ibland så, jag kan också, jag vet inte hur fittiga de var i det här fallet. Men det är nog rätt störigt att återigen behöva plocka upp den här bajsiga gubben.
Ja, men jag kan förstå det.
En halv dag senare.
Men nu hade de också vittnen. Jag såg ju på och hörde vad de sa och tyckte att det här var inte så schysst.
Nej. Nej, jag menar inte att säga att du inte har rätt. Men jag menar bara att en av anledningarna till att man är opepp på att väktare.
Jag förstår det. Jag förstår det. Och jag förstår att du får en viss människosyn om du jobbar som polis. För du träffar bara människor som är dumma i huvudet.
Det är ju det enda de gör, precis. Ja, det är sånt smittar. Har du varit i Romme Alpin?
Har du varit i, vad heter det?
Romme Alpin.
Nej, det har jag inte.
Nej. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Ja.
Det blir kul för oss. Rulla jingel. Patreon. Nu är det lyssnarfrågor.
Ja.
Vi börjar med Kristina Takman som undrar, vilka språk kan du göra dig hyfsat förstådd på?
Engelska.
Ja.
Tyska, lite grann. Jag lyckades beställa öl och pizza på tyska.
Ja, vad gott.
Och det känns ju i och för sig, de förstod vad jag sa men de svarade på engelska, då känns det inte helt lyckat.
Var det Tyskland?
Ja, det var i Tyskland. Jag har kunnat göra mig hyfsat förstådd på holländska.
Jaha, varför då?
För jag läste det.
Har du?
Ja.
Var onödigt? Eller? Ja,
nej, men det var en annan period i livet. Jaha. Då jag spelade i band och tänkte att vi tänkte att den typen av musik vi gillar de i Holland.
Vad är det för typ av musik?
Ja, men det var alltså en slags industriell postpunk. Jag spelade i ett band som hette Pumping Arnold och några andra band. Vi var aldrig kända och stora, men Nej. Vi kände att i Holland skulle vi kunna slå. Ja. Vi började läsa holländska så vi kan flytta dit.
Ja. Fan, kära klippare, gör ett försök att hitta Pumping Arnold.
Går inte.
Nej,
det går inte. Jag har googlat själv. Ja, det finns inte någonstans.
Han har andra saker mot. Nej, men om så kommer det ju här. Otroligt i så fall. Jar undrar favoritkung.
Jag är förtjust i Erik den Lespe och Halte.
Är det en kung?
Ja, det var en kung i Sverige. Det är egentligen att fundera på, kallar han sig det själv? Eller är det ett namn han fick efteråt?
Ja. Och den Lespe är inget uttryck som har hållit kvar sig.
Nej.
Det är läspande, va?
Ja. Han hade en funkofob befolkning uppenbarligen, som mobbade honom för hans handikapp.
Ja. För det hade han då?
Ja, det måste han ha haft. Ja. Han både läspade och haltade.
Jo.
Och gjorde det så pass mycket att det blev det som blev hans efternamn. Ja.
Precis. Men hade det, alltså Fredrik Strage läspade ju också. Men han är ju inte...
Ja, men han heter ju inte den Lespe.
Nej, men hade han hetat det då?
Om man varit kung kanske.
Då, ja.
Men populärmusikrecensenter hade ju inte så... De fanns inte.
Det är väldigt parallellt universum. Okej, och det var en riktig kung då?
Ja.
Som hade en annan som hade en diagnos?
Nej, han har inte diagnos.
Nej.
Det är inte en diagnos att vara läspa.
Nej, men ibland, jag tror att det var så att han var en diagnos och så valde man att kalla det för att en läspohalte.
Ja, men du kallar ju för din egenskap. Men å andra sidan, det har ju funnits kungar som Harald Hårfager och sånt.
Ja, precis. Alltså,
för han var snygg i håret.
Ja, det är ju drömmen. Men det är smeknamn bara ju.
Ja, det måste det väl vara. Och Sven Tveskägg.
Oj, är det då att det var uppdelat så?
Jag gissar det.
Ja. Fan, jag vet inte sånt här. Tar Harald den Halte och Lespe?
Nej, Erik Lespe och Halte.
Min nya favorit också.
Nu är jag osäker på om han ens var kung, men han fanns i alla fall.
Victor Bussell undrar favoritlåt just nu. Nu kommer alla andra låta bli ledsna om du inte svarar dem.
Ja, men det har jag. Och just nu har jag lyssnat otroligt mycket på ett amerikanskt band jag hittade på YouTube som heter Clowncore. Som är en duo, en trummis och en saxofonist bara.
Nej.
Och de har clownmasker på sig och gör sin musik medan de åker runt i en van. De har en fantastisk låt som heter Flat Earth, och den har jag nog lyssnat på 350 gånger de senaste dagarna. Ja.
Ja, här kommer den då. Underbart. Fan vad oväntat. Hallå gänget, ursäkta att jag stör i den här mycket, mycket, mycket märkliga låten. Men det har blivit dags för Bysell-segmentet. Följande personer har varit fullödiga $5 Patreons eller mer i 3 månader eller mer. Lars Landström, Kristoffer Esping, Jeddan Gustafsson, Landström, Shots och tjena tjena, A. Williamson, Jimmy Söderqvist, Pauline Kullberg, Johan Dykhoff, Joakim Holmberg, Fredrik Ung, Elinor Berglund, Daniel Melin, Mitt Fel, Robert Wallin, Plynnis, Joel V. Kall, Podcasten Värvet, Bove Bevonius, Petter Axling, Fred Balke, Alexander Svensson, Kristoffer Åström, Mikael Wester, Max Roneland, Albin Strid, Erik Fröberg, Marie Ernelli, Nils Andenmo, Julia T, Mange B, Anton Trulsson, Victor Bussell, Martin Lundberg, Malin Jansson, Martin Ruben, Fredrik Ung, Nils Andenmo, Mange B, Neim, Andreas Sigelin, Marcus, Filip Axelsson, Jonas Udén, Resus Minus, Fredrik Forslin, Rebecca Lindfors, Anton Trulsson, Marcus, Matti P. Carlo, David Wallhult, Mattias Sandberg, Max Jakobsson, Robin Lindgren, Kristina Takman, Daniel Johansson, Peter Dahl, Peter Dovern, Filip Pagels, Per Hultman-Boje och Axel Fröberg. Jag älskar er. Roger undrar drömuppställning är så mycket bättre. Clowncore?
Nej, men då, jag har ingen aning. Jag hänger ju inte med i moderna. Alltså nu när jag tittar på, när jag råkar se Så mycket bättre, så vet jag ju inte vilka folk är.
Nej.
Jag tillhör ju nästan mera Sven-Bertil Taubes generation. Ja. Åtminstone någon som vet vem Sven-Bertil Taube är. Vilket många av de här yngre säkert inte gör också.
För dem är han bara... så jävla kul. Såg du när han var med Så mycket bättre? Det första som hände. Det har jag säkert sagt i den här podden tidigare också. Men upplägget är att de i ett år har repat in varandras låtar. Ju. Mm. Så de har ju full koll. De vet ju vilka varandra är. Och ändå när Sven-Bertil på grusplanen då, efter att ha åkt in i någon gammal amerikansk bil, möter upp de andra, så säger han då till Ison från Ison och Fille, "Are you American?" Vilket är så här, hur kan du typ...
Ja, men han är gammal, han kan ha glömt.
Jo, men han har ju repat in hans låt igår.
Ja, men visste han att det var Ison som låt? Han har repat in en låt.
På svenska?
Ja.
Det är en svensk låt.
Ja. Men vet han att det är Ison som har gjort den?
Nej, kanske
han inte. Hör ett namn, han gör en låt. Han behöver inte koppla ihop de här grejerna i hjärnan.
Så snäll mot Sven-Bertil här. Men du får gärna ta folk från Sven-Bertils generation om du vill.
Ja, men vad skulle man vilja höra? Ja, men jag skulle gilla att det är riktigt oväntat. Jag skulle gärna höra något stöd. Alltså Eddie Medusa hade ju varit rolig i Så ska det låta.
Ja.
Eller inte, förlåt, Så mycket bättre,
ja,
menar
precis.
Jag.
Ja,
han har varit rolig i Så ska det låta också. Som sticker ut lite mera.
För jag tror att folk skulle bli imponerade av Anton Magnusson, Mr. Cool till exempel. Ja, ja. Av den anledningen så är det jättekul. Ja.
Men har du båda i samma så tar de lite ut varandra.
Ta livet av varandra kanske. Eddie Medusa är ju jättebra, ja. Tycker jag. Webbstränna?
Nej, men å andra sidan, då vore det ju kul med någon som är helt bortglömd liksom. Mm. Ta Paul Paljett.
Paul Paljett. Fan, nu har vi bra flow här. Ja, det är vi 2 av 5, ja. Då.
Och andra, och vad hette hon då?
Vem är Paul Paljett?
Han var ju inne ett tag och hade ett par hitlåtar, och jag kommer faktiskt inte ihåg någon av hans hits. En av de som blev mest känd, som han skrev men inte framförde själv, var ju häng med, vi har drag under galoscherna, som han skrev till Ian och Bert.
Jaha, häng med, häng med. Den kommer här, den spelar vi upp nu, ja. Förresten. Icke blanda med Gary Glitter, va?
Ja, men Gary Glitter får ju inte vara med.
Nej. Men jag blandar alltid ihop dem i hjärnan. Gary Glitter är hemsk, va?
Ja, men Gary Glitter är hemsk. Men båda har ju ett enkelt förnamn på 4 bokstäver och ett glittrigt efternamn.
Det är det min hjärna tänker.
Och det gäller att hitta, finns det fler artister i samma genre?
Oh, ja, vi suger på den. Men jag hoppas verkligen det. Någon silver kanske, det är väl inte omöjligt att det finns.
Ja, det skulle, men både med paljetter och de har en så här festglans, ja, över sig.
Så jag ser det lite grått. Ja. men får vi 3 namn till?
Men du måste nästan hjälpa mig lite på tråden här, också i genremässigt, för att det står helt still i huvudet. men jag vill ha bortglömda artister som... Erika hette hon som var ihop med Yngwie Malmsteen ett tag och hade en egen solokarriär.
Okay.
Ja, men det vore roligt.
Perfekt. Jag minns inte vem det var.
Nej, men hon hade ett par hitlåtar. Uh-huh. Alltså, jag ska inte säga något. Jag kommer inte ihåg låtarna. Nej. Jag bara minns att hon fanns.
Ja, jättebra. Där har vi 3.
Men vem ska titta på det här?
Du och jag. Och Gary Glitter.
Nej, men och då vore det ju ändå roligt att ha med någon riktigt liksom stort namn som Carola.
För
du vill höra... Du vill höra Carola sjunga Eddie Medusa-låtar och du vill höra Eddie Medusa sjunga Carola-låtar.
Ja, det tror jag ska bli riktigt bra. Alltså. Och så en sista nu då.
Då tar jag in Dr. Alban.
Ja, just det. Nu kommer du säga emot, för att du har jobbat med honom och vill inte...
Nej, jag har aldrig jobbat med Dr. Alban.
Jag tycker han verkar fruktansvärt otrevlig.
Nej, jag har ingen koll på det.
Eller lite bitter.
Men det kan han väl vara?
Ja.
Ja, det kan han vara. Det får man vara.
Jag vet, jag sa inte.
Det gick bra en gång och så nu går det inte så bra. Och då har man rätt att vara bitter.
Jag vet. Och i alla intervjuer så ska han klämma in att han vill ha sänkta skatter. Ju.
Det är så himla. Så han har blivit en sån i Skattebetalarnas riksförening.
Är det det de gör där?
De vill ha sänkta skatter, ja. Ja, det är det som är hela föreningens grej liksom. De vill ju bli mindre skattebetalare.
Ja, just alltså. Det. Men vilka har vi mer där? Är det någon mer känd person?
Ja, men den leddes... Nej, det har jag ingen aning. Jag vet faktiskt inte ens om den existerar. Jag för mig att den leddes av Björn Tarras Wahlberg en gång i tiden. Men jag kan ha fel där också och bara skarva i
huvudet. Är det Elisabeth Mann?
Det vet jag inte, men det låter som de har något med varandra att göra.
Otroligt om de är. Vi har aldrig tänkt på det själva ens. Ja, perfekt. Här är bra. Wennberg undrar, favorit antagonist och protagonist i PC och tv-spel?
Favorit alltså hjälte och skurk. Mm. Ja, men då är det en, jag gillar ju Mario. Mm. Han är en skönt liksom egentligen ansiktslös hjälte. Han har inga som helst egenskaper. Nej. Än att han pratar fake italienska. Mm. Och egentligen bara har ljud för sig liksom.
Just det. Woho! Likt. Kan du hans background story?
Du menar att det är att Shigeru Miyamoto som skapade det första Donkey Konget tog namnet efter en hyresvärd han hade.
Aha, jag har hört städare, men ja. Hyresvärd låter ju mer troligt. Ja.
Men det kan ha varit städare också. Det kan ha varit städare och hyresvärd. Ja. Att hyresvärden städade.
Ja, det är inte omöjligt. Nej. Men, och utseendet också, nej.
Nej, det vet jag inte, eftersom det första utseendet är gjort bara av ett gäng pixlar liksom, ja. Ganska lågupplöst i Donkey Kong, där han dök upp först.
Aha.
Då inte under namnet Mario utan under namnet Jumpman.
Är det sant? Ja, svar ja, du kunde background story. Och så behöver vi en antagonist.
Inte en antagonist som alltid dyker upp och är ont. Grejen med antagonister i tv-spel är ju att de så sällan är med flera gånger. Mm. Utom typ Bowser då i Mario-spelen och liknande. Mm. För antagonisterna dyker upp och så ska du döda dem. Och det är liksom bossfighten och så ser du inte dem.
Nej, någon just mer. Det.
Jo, men jag gillar ju Umbrella i Resident Evil-spelen. Det är ett ont företag, men det är min Aha. favoritantagonist.
Vad sysslar företaget med?
De gör läskiga, biokemiska... De tillverkar virus som gör människor till zombies bland annat.
Jaha, ja, det är inte så snällt. Per Hultman-Boye, min kompis, han undrar, vad är något du önskar att alla visste om?
Jag skulle önska att folk hade lite bättre koll på vad djur och växter heter.
Jaha, varför då?
Därför att ofta får jag tala om, nej, det där är inte en räv.
Nej.
Det där är en mink.
Vad är det för folk du uppgås med?
Nej, det var hårdraget, ja, förstås.
Men det där ingen kan
ta
heller.
Och när jag säger det, då uppfattas jag istället som en jobbig besserwisser.
Ja.
Men jag kan inte hålla tyst.
Nej.
Utan måste säga vad de här djuren heter. För jag kan gå många djur.
Jaha.
Det är en styrka jag har.
Jävlar, man skulle vilja testa egentligen då. Kanske är svårt.
Men... Det är svårt att göra över radion. Men du kan säga, vad är det här? Och då säger jag, det där är en sork.
jag ska fnula på om jag kommer på något bra quiz. Vi tar Adam Grenabo som undrar, vad är det snällaste som du har gjort mot någon eller som någon har gjort mot dig?
Ja, det är svårt att säga snällaste. Nu fick jag ju väldigt mycket vilken snäll människa bara för att han gav bort några tv-spel han inte ville ha.
Mm.
Medan jag lika gärna kunde ha sett att jag såg Petter då som tog emot spelen som i princip mitt levande grovsoprum. Fast han blev glad.
Ja.
Så att det var väl snällt på något vis.
Får man säga.
Men jag har hjälpt många att flytta. Fast det var länge sedan. I min ålder så flyttar inte folk längre.
Nej.
Men i ungdomen har jag hjälpt väldigt, väldigt många människor att flytta. Och jag har tyckt att det är roligt.
Samma här. Det är ju, för folk blir glada och det är gott med pizza efter och det går fortare än man tror. Och sånt
ja,
där.
Och så jag gillar att bära kartonger.
Ja. Jag håller helt med dig.
Men det snällaste gjort mot mig? Ja, jag vet inte. Jag tycker folk, alla är snälla mot mig.
Det är nog för att du ser på det så, tror jag. Det spelar nog in. Gustavsson Fredrik undrar, vilka är dina fotbollslag?
Jag är bara intresserad nu på landslagsnivå, vilket är lite tråkigt. Jag tyckte det var kul med fotboll förut, men nu tycker jag att fotboll, i alla fall på så här Champions League, det handlar bara om vilket lag hade den största plånboken och kunde köpa in de dyraste spelarna.
Ja.
Så det är en tävling mellan pengar egentligen.
Ja. Men tyckte man inte det på 80-talet också med den tidens mått?
Det gjorde man nog, men jag hade inte fattat det.
Nej, just det. För det är så ett relativt begrepp. Mm. Förstår du vad jag menar? Att det fanns ju alltid en rikaste klubb ändå som ansågs vara skurken, så att säga, antar jag.
Ja, men nu tycker jag att, ja, men nu är det ju så många rika lag.
Ja.
Så det är en, ja, och det finns ingen sån här, alltså, jag höll på Djurgården när jag var liten, av ingen anledning alls.
En mustaschmannen.
Ja, i både hockey, ja. Jag var ju hockeyspelare, precis, men även i fotboll. Och jag hade ju ingen sån här anledning, det bara, okej, Djurgården blev mitt lag.
Just det.
Men det har verkligen också bleknat bort.
Just det.
Sen har jag ju följt med Hammarby ganska mycket på grund av att jag har jobbat med ett tv-program som heter Café Bärs i många år. Det har jag också, det har jag varit med på sedan början.
Ja.
Och eftersom de är Hammarbyare så har det blivit lite mera Hammarby-tänk hos mig.
Ja, just det. Men det var en sketch som blev en spin-off.
Det var en sketch, ja, som var det var en sketch som blev en återkommande sketch som sen blev en hel tv-serie, ja, i 6 säsonger.
Fan, mäktigt det där måste vara ändå. När
ja, men det var roligt riktigt, att det bara fick sånt spin, liksom. Ja. Och att vi var, den serien är en av dem jag är mest stolt över, ja, faktiskt. Att vi tyckte att vi lyckades göra något helt annorlunda.
Ja.
Vi tänkte medvetet att nu ska vi försöka göra någonting som inte ser ut som någon annan sketchserie.
Ja, fan vad grymt. Martin Ruben undrar närmast en nära döden ögonblick.
Ja, jag har inte varit så jättenära döden, men jag ramlade av en snöskoter, ja, i full fart och slog huvudet i asfalten och bröt nyckelbenet.
Mm.
Så det var inte så jättemycket nära döden, men nej, ganska nära döden.
Körde ni in i någonting?
Nej, jag körde klantigt över en snövall.
Aha, ja, ja.
Vi var ute på skotersafari och då går det inte så fort, men så skulle vi över en snövall, över en väg och... jag råkade gasa för fort, mm, så att den flög istället och den landade i en vall och jag landade på vägen.
Ja, just det. Men i luften där, alltså då finns det ändå risk att du får den över dig, tänker jag.
Ja, det hade väl varit, men det var tur att jag inte fick det. Ja. Jag hade dessutom min son med mig, men han klarade sig helt utan skador, tack och lov.
Ja, på samma skoter?
Ja.
Åh, fy fan, den grejen också.
Jo, men jag har en till nära döden.
Ja,
ja, den var ju nästan närmare döden. På ett flygplan mellan London och Sverige så börjar flygplanet skaka, mm, och piloten säger att nu är det lite turbulent här. Mm. Och sen så börjar flygvärdinnorna gå fram och tillbaka nervöst. Och sen så säger en av flygvärdinnorna att ner till den här drickesvagnen bara, hon bara ställer den och säger till folk så här, ta vad ni vill ha bara.
Va?
Ja. Och sen så tar en annan av flygvärdinnorna, sätter sig på en av de här stolarna som man fäller ut, som är till för personalen, fäller ut från väggen, sätter på sig bältet och börjar andas så här. Alltså, så att, och hon sitter precis bredvid där och säger att det här är inte bra.
Men tog du någonting?
Ja, jag för mig att mitt sällskap tog och så fick jag. Jag satt inte närmast vagnen.
Det är ju helt otroligt. Ja, det är så här. Det är dels Kalle i chokladfabriken, ja, men det är också att chokladfabriken, ja, brinner.
Nej, och så blev vi nervöst för hela planet skakade, men ja, vi kunde dricka. Och den här flygvärdinnan, hon var ju inte bäst på att skapa lugn stämning.
Det får man säga. Fan, vad kul.
Men sen så slutar planet skaka och så säger piloten, ja, det var lite turbulent där, men nu ser det bra ut och vi beräknas landa i Stockholm om, ja.
Otroligt. Men för igår lyssnade jag på Gottröra katastrofen-dokumentären. Och då har de ju intervjuat i princip alla inblandade. Hon heter flygvärdinna, utan det heter någonting annat när man är liksom ansvarig.
Steward, eller ja, jag vet inte.
Man är chef över dem.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad det heter, men, och hon är med och det är också en pilot som är passagerare, så han går fram. Och alla är efterkloka as. Alltså, det är så himla intressant att alla är så här, det var tack vare mig, och alla, alla beskriver sig själva som helt coola och lugna efteråt. Liksom, så här. Det är så himla intressant. Jag undrar om det är en branschgrej, eller om det är så att man... jag vet inte. Man blir hjälte i sin egen värld på något sätt där.
Jag har ingen aning, jag har inte hört det där. Men då alla beskriver sig som att okej, hela planet börjar skaka, vi skulle alla dö. Då gjorde jag bara vad som att jag har tränat upp mig
exakt
till. Jag drar den här spaken, jag gör det här. Ja.
Jag gjorde det jag var tränad på att göra. Och, någon gav min manual, jag slängde bort den. Och så gjorde jag det som jag trodde var bäst. Och det var bäst. Alltså det är helt otroligt.
Ja, men då är det vanliga sommarpratare.
Precis, för det var det jag tänkte. Ja. Ni har åkt runt och föreläst om den här skiten. Och nu har det blivit en sanning.
Ja. Det är lätt hänt, tror jag.
Det tror jag. Vi slutar, tycker jag, på Andreas, som skulle vilja att du tipsar om ett sommarställe. Nu ljuger jag.
Om ett sommarställe.
obegripligt smultronställe i Sverige.
Min barndom så var vi alltid på Österlen. Mm. Och det är ju tråkigt för det är så många som har det. Men där har jag så mycket fina minnen och så det tipsar jag om.
Det var jättebra.
Om man inte varit där.
Var det kanske som... Vi cyklade när jag var liten, men inte varit där i vuxen ålder. Så det är väl ett jättebra tips. Jag sträcker mig bak i röven här. Ska jag se om jag hittar det. Där är det. Så! Ett vänskapsband. För vi har blivit kompisar.
Ja, tack! Äntligen. En riktig vän. Vad trevligt. Ja.
Det såg jag dig som innan också såklart. Ja. Jag tror att faktiskt att det är någonting symboliskt i det, att det var lättare, det här behövs mer nu när vi inte är kollegor.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Och då, det här kommer jag alltid bära med mig och alltid minnas.
Bra. Så att vi inte glömmer varandra.
Ja, nej. Ja,
för du ska ut på vidare äventyr nu.
Jag ska ut på vidare äventyr och göra ett annat tv-program nu i vår. Mm. Och så hoppas jag att vi kommer ses igen sen. Ja. Kanske till höst, vi får se.
Ja, men verkligen jag också. Och hoppas att du, på ett sätt så vet jag att du kommer lämna en stor lucka efter. Men hoppas att vi klarar oss ändå.
Det klarar ni jättebra. Jag har inget att tillföra.
Dålig löneförhandlingstaktik. Vill du tipsa eller göra reklam för någonting?
Nej. Jag får ju inga pengar för det ändå.
Nej, det är ju sant.
Nej, jag vill inte göra reklam för någonting.
Nej. Nej, men ni kommer förmodligen att se saker som Stefan gör.
Nu till jul så kommer stand-up sketch show. Det har ju inte skrivit just ett smack. Men det kan jag göra reklam för.
Men var det din idé?
Nej, det är också ett brittiskt format. Men jag och Petter Brittstav har utvecklat det. Och gjort ett program av det. Också lite mer människor inblandade, men vi var redaktionen.
Ja, just det. Det kommer på SVT i...
Det kommer på SVT runt, det börjar nog en vecka eller två veckor före jul. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men stand-up sketch show heter det på SVT.
Proppat med gamla gäster från den här podden om inte annat.
Ja, det är massor. Det är ståuppare och så är det gestaltade sketcher. Det blir väldigt roligt.
Det såg väldigt kul ut, de små hintar jag har sett. Kära, tack snälla för att du tog dig tid.
Ja, men tack. Det var jätteroligt att vara här.
Glad fortsatt första advent, eftersom det är då det här kommer sändas.
Ja.
Hej då.
Hej.